When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Pappapodden. Det är söndagen vi spelar in det här. Det blir senare och senare. Det är roligt att ni lyssnar på det ungefär när det spelas in. Det blir eller kortare och kortare ledtider för att vi är mer och mer upptagna. Ja. Och då skjuter man gärna på det.
Ja.
Det tycker jag är kul. Jag är... För en vecka sedan så hade jag hosta. Och nu har jag liksom ännu mer hosta. Det är som att min kropp är ett jävla fuskbygge. Jag har varit så nöjd med min kropp för att den har funkat så otroligt bra. Jag har varit sjuk så sällan. Alltså, jag hade för sig några rejäla infektioner i december, men annars är jag sjuk väldigt sällan. Jag är så mycket starkare än jag var när typ Iris och Rut var små och jag jämt hade lite ont i halsen och sånt där.
Just det.
Men så märkte jag nu hur skört det där är. För att förra veckan så hade jag varit i Göteborg med Adrian. Och sen efter det så har jag... tagit över stafettpinnen i alla hans sömn. Så jag sover ensam med honom i ett eget rum. Så att han ska sluta amma. Och det gör att... Det är i och för sig... Alltså från början, han hade en så här jobbig period. När han hade feber och ont och inte ville sova med mig. Så det var extremt jobbigt.
Bara ett inpass där som jag... Jag har ju också haft jättemycket rethost den här veckan och haft lite svårt att sova på grund av det. Det är ju konstigt, vi har inte träffats sen i höstas.
Men nej, är det, som att vi det var någonting som går. Jag vet fler som har haft...
Men vi
det,
kanske har smittat varandra. Kan man smitta varandra liksom telepatiskt?
På omvägar? Ja, men vad fan, du är ute och kör dina spanska delikatesser överallt, så att jag har väl fått in och ätit någon marconamandel eller någonting.
Ja, just och sen det. Så... Fast det känns som att du har ju smittat mig.
Varför skulle det vara så? Jag hade det
för
tidigare.
Du hade det tidigare.
Ja, det kanske hade. Jag har inte lyckats bli av med det där. Det är som att som att nu får jag liksom, min kropp får bekänna färg. Mm. Klarar den liksom den riktiga typen av småbarnstillvaro. Alltså förut så har det varit så att han har ju ammat på natten, så i praktiken har det blivit att Sara tagit allting som har varit Adrian-relaterat på natten, för han bara varit intresserad av henne. Så att jag har sovit. Och utöver att jag har sovit då fullgott på natten, uh-huh, så har jag, hans andra sovpass har jag gjort till en vana att sova i alla fall en halvtimme.
Uh-huh.
Alltså så jag har varit dubbelutsövd.
Just det.
Och gått från det till att ha jävligt stökig natt. Nu,
det är jobbigt att man inte kan ackumulera sömnen, att man så här, som en björn typ.
Man kan lite grann göra det, när, har jag läst när det står om sånt här, att om man har sovit dåligt under veckan så är det skitbra att sova 12 timmar.
Jo, jo, det vet jag, men jag tänkte tvärtom, att man kan tanka, att man laddar upp batteriet så du så, alltså att du har sovit skitbra under några månader och sen kan du typ vara vaken jättemycket en månad. Så funkar det inte, det är lite tråkigt.
Nej, det verkar nästan vara tvärtom, att min kropp är så bortskämd med sömn så att det blir världens kaos i systemet.
Jag lyssnade
på Sara klarar hur mycket som helst.
Har du lyssnat på Louise Epsteins nya radioprogram och podd?
Nej.
Hjärnan eller vad det heter. Hon, det är ju hennes grej nu efter Nordgren Epstein. Då var det ett program om just sömn där Anders Hansen gästade. Och det är ju lite fascinerande, och det var han inne på också. Han, du vet, han pratade ju alltid om den där stenåldershjärnan, alltså hur vi utvecklade. Men att det liksom är så konstigt att vi evolutionärt har liksom då att det, att det, liksom evolutionen har gjort att vi vinner på att sova och vara helt medvetslösa och försvarslösa så stor tid av dygnet, för att våra liksom, att det är så avancerat liksom, hjärnan och kroppens funktioner, så att det liksom, det har liksom vägt över att man då måste då vara medvetslös så många timmar per dag. Mm. Det är ju, eller per dygn. Ja. Det är ju jävligt konstigt system. Det är lite samma konstiga system som, tycker jag, med att evolutionen har utvecklat könsorganet. Att det är så himla, alltså mannens könsorgan, att det är så himla töntigt, att det liksom är att en stor kuk och jävla pung har liksom varit, som är också helt skyddslös. Alltså den är ju helt liksom jätteopraktisk ju i liksom så här, om man tänker sig, det hade varit mycket bättre om båda hade någon typ av snippa. Alltså, som man,
och ja, sen, det är som att man först kom på människan och sen kom man på könsdelarna, eftersom pungen har en annan temperatur än resten av kroppen.
Ja, men det är ju det som är så himla dumt, alltså för att liksom, då måste det ha varit så här att mänskligheten har varit så fåfäng, så att det har varit liksom mer praktiskt med ett stort könsorgan som liksom är, och stor pung som liksom bara växer ut, och det är, för det är ju så evolutionen funkar ju. Det är ju som, du vet, med giraffernas hals, att så här, från början hade de kort hals och sen så var det någon som hade lite längre, och då nådde den lite fler löv och blev mer populär och fick liksom barn, och så blev de ännu lite längre. Alltså så funkar evolutionen. Så måste det ha varit med kuken också, att det var så här, från början så var det kanske så här mikropenisar, men sen så var det någon som hade lite större, och då var det någon tjej som bara, åh fy fan vilken nice dröm, den där vill jag ha. Den kan göra underverk med mig. Och sen så har det liksom blivit så här större och större, tills det var liksom en världens konstigaste jävla ICA-kasse som hänger med en jävla korv. Alltså det är ju så här jävla dumt system bara.
Ja, det är lite dumt. Det är också en grej för övrigt med Adrian, innan vi kommer tillbaka till sömnen, att för kanske, jag vet inte om det var 1-2 månader sedan, så kom han på att han har en snopp. Och det är en otrolig grej för honom. Om han har chansen, han har ju nästan alltid blöja och byxor, eller bara blöja. Men om han har chansen, om han är naken, så gör han ingenting annat än att ta på den.
Nej.
Och det är också så att han tycker det är rätt jobbigt att man ska byta blöja på honom, att man lägger honom ner och sånt där. Fast nu har han kommit på sig att det är som att han gråter lite för att man lägger honom ner. Så kommer han på, just det, nu kommer jag ju kunna ta på snoppen. Fan vad bra. Och sen är det jobbigt då om snoppen är helt bajsig. Man måste liksom skynda sig, för man vet att han kommer glida dit direkt.
Fan vad skönt att du har
fidget toy.
Vad skönt att du har en bebis nu som man kan prata så där ofiltrerat om, för att han är helt omedveten om att vad.
Nej,
du
men
säger
jag,
om
det är inte bara alltså, jag är väldigt avslappnad på sin könsorgan. Jag tänkte berätta om Iris och Rut också nu, hur de är med sina könsorgan. Det är helt avslappnat.
Ja, jag tänkte också med Mannes drulen när han kommer in på morgonen sådär. Ja,
ja precis. Nej, men så det är en stor grej i hans liv. Men det jag ska säga är att det har ordnat sig jävligt bra med nätterna. Det vill säga, alltså, nätterna nu är att Adrian kanske vaknar till 3 gånger per natt. Och då är det typ att han har en obekväm sovställning. Så att jag kanske pussar på honom och sätter in hans napp och lägger honom till rätta. Men han käkar inte på natten, han dricker inte ens vatten. Och han somnar om direkt. Men ändå så är det så pass långt ifrån hur jag brukar sova. Så att det är liksom störande.
Men förklarade du varför? Eller var det innan vi spelade in? Att det här är nu för att han ska sluta amma. Så att
ja, precis.
Man måste ta bort oset.
Ja, och sen nu är det så här att nu är vi kanske typ där, men jag är livrädd för att visa upp honom för Sara nattetid och sen att jag ska tvingas, att det ska bli jobbigt och jag ska tvingas ta nätter att börja om från början, för det var så jävla jobbiga nätter. Nu ska jag åka till Hudik utan familj i helgen, så vi får verkligen se hur det går efter det. Jag behöver för det.
Ja, ja, då kanske han har kommit på att fan, just det här är ju osett. Här finns det ju resurser i de här patelinerna som jag ska suga i mig, och så kommer du hem och så måste du liksom...
Ja, eller bara att det är mysigt att sova med mamma även om man inte ammar.
Ja. Ja, men det tycker jag är väl, det är väl en sak. Men jag menar att det kan bli jobbigt. Men just med amningen, det var ju... För att Li fick ju ett jobb då med Jojo. När hon var hemma med Jojo efter typ 4,5 månader. Så jag var ju tvungen att gå på pappaledighet då ju. Liksom lite hip som happ. För att hon fick en anställning och så här, en offer she couldn't refuse. Och då var det ju cold turkey med amningen ju. Eftersom då försvann hon ju bara. Så det var ju lite speciellt, kommer jag ihåg.
Just det.
Men det är ju bara... Alltså, plåstret ska ju rivas av någon gång.
Så är det ju.
Jag såg en mamma som satt och ammade. Jag blir alltid, alltså, jag, gud vad jag inte dömer någon och gud vad jag inte liksom håller på sådär. Men det ser ju märkligt ut. Jag var på Skeppsbron, så satt en mamma och ammade. Alltså du vet, någon som är så här jättestor. Alltså ni vet, 3,5 åren kanske. Och det ser ju liksom,
ja.
Det ser ju så speciellt ut. Alltså när det liksom
ja, det
är ja. Och också mitt på vid Gustav den tredje statyn där.
Men du dömer inte?
Jag bara konstaterade att jag tyckte att det
ser
var...
helt fucking sjukt ut. Mm. Vad håller du på med?
Ja. Men jag dömer inte.
Jag hade ju en, det har jag nog berättat, men jag hade ju faktiskt en klasskamrat vars lillebrorsa, jag ska nog undvika att nämna någon annan. Alltså det här hör nog bara jag, för du har nog dåligt headset, men det låter som du så här skramlar med en sån tuggummipaket. Ett hårt tuggummi, ett extra 50-pack.
Nu?
Som är som en tablettask, ja, i mina öron.
Alltså just exakt precis nu?
Nej, nu försvann det. Men då och då, nyss.
Ja, men vad är det här då?
Ja, nej, det är exakt det.
Ja, men vet du vad det är?
Nej.
Det är när jag tar en liten, jag har en liten burk med folköl här bredvid mig som jag
ja, men
tar
sluta
ibland
med din folköl. Men har du så här headset som hänger ner och sen så skramlar du med, skrapar du med den eller?
Alltså, jag vet ingen, det här kommer jag låta vara med. Jag kommer inte klippa bort det här. För jag vet
nej,
ingen,
du måste klippa bort det. Nej, men det låter jättejobbigt.
För jag vet ingen som är så allergisk mot ljud. Jag har för din skull idag inlagt ett par splitternya trådhörlurar som är mint condition och helt sproilans.
Ja, men nu när du bara
gnäller eller ändå. Jag tycker att det är så sjukt. Du måste släppa din ljudfascism.
Men om du skrapar en folkölsburk mot.
Ja, men sluta. Det är liksom, är det inte spruta vatten så är det dricka kaffe. Alltså du behöver ju gå i terapi för din ljudnoja.
Nej, men jag tror att du kan jobba på folkölstekniken. Och sen så är det väl någonting undermedvetet att jag är orolig för att så här, varenda gång vi pratar ska du sitta och suga i dig någonting som innehåller alkohol. Sluta med Peter Bratt-grejen.
En folköl, klockan, det är ju söndag, klockan är 17:30. Jag tar en liten folköl. Det är väl inget konstigt med det.
Ja.
En 33 centiliters folköl.
Ja, den du dricker precis just nu, ja.
Mm, som är ju den
det
första.
Det är raden av folköl sammantaget.
Det är den första. Sen kom jag full transparens. Sen efter det här kommer jag tillaga en köttfärssås och spaghetti som jag ska äta. För det är lite comfort food tycker jag på söndagkvällen. Och då kommer jag dricka ett glas vin när jag lagar maten. Jag bara säger det. Alltså det bara så att det är ute där.
Ja, ja men det är bra. Då har vi koll på det. Vad fan pratade vi om innan?
Vi pratade om sömn bland annat. Jag vet inte om vi var lite färdiga. Du skulle åka till Hudik och sen så skulle du åka tillbaka och du var rädd vad som skulle hända. Det var väl typ där vi var.
Ja, kanske. Alltså det var någonting som vi sa skitsamma.
Ja. vi gör
alltså,
så här.
Jag blev förstörd av folkhälsburken i skramlet.
Nu kör vi en bumper bara. Nu kör vi en bumper bara.
Ja, gör det. Yes.
Bra. Jag har kommit på, eller jag har liksom en eller två spaningar kan man säga. De är helt helt, så det är verkligen inte spanarna, för att då är en tendens är ju, du vet, det klassiska ju att man har tre saker som tyder på någonting. Jag har bara två helt olika spaningar. Alltså som är bara ett exempel var.
Kul att vi har lite lägre ribba i den här podden.
Ja. Det första är att det är ju faktiskt det är en gammal klassisk Manne Forsberg-grej från Pappapoddens historia. Det handlar ju om alltså inte Pythagoras sats, utan det handlar om, vad heter det där nu då?
Termodynamikens andra huvudsats.
Det vill säga att allting strävar efter att bli likadant. Det vill säga, tar du en varm kopp kaffe, ställer fram den, så kommer den till sist, inom kort, få samma temperatur som den omgivande, som omgivningen. Alltså allting strävar efter balans. Och då har ju vi tidigare, och jag vet att det är du, men jag har också varit lite trött på det, eller konstaterat olika saker om det här, det är att ungdomar...
När fuck, nu kommer jag på exakt vad det var vi pratade om. Herregud, vi måste ju komma tillbaka till det. Vad dumt. Vi pratade om min klasskamrat vars brorsa ammade att han var 6 år gammal.
Men vet du vad vi gör? Nu gör vi så här, man. Nu gör vi en bumper igen, så kommer vi tillbaks till det. Så här kommer en bumper, så... Okej, nu är vi tillbaka igen med där vi var förut.
Min klasskamrats lillebrorsa ammade till han var 6 år. Det såg fantastiskt kul ut. Och det var en ganska färgstark familj som hade... När de hade kalas till exempel, så var det istället för fiskdamm så fick man gräva upp morötter i deras rabatt. Och så fick man ta med sig. Alltså det var en skördefest så här istället. Alltså kan du tänka dig, och grejen var att vi fick ta med oss jättespäda morötter, och så fick man det istället för godis. Mamman, hon ville alltid berätta om, hon kunde dyka upp i skolan ibland så här: nu ska jag berätta en värmländsk skröna. Hon skulle alltid berätta en skröna. Och pappan var en ganska känd fotograf, så jag får gå fram försiktigt nu. Och det såg ju märkligt ut. Han hade också en idé om den här pojken, att han skulle spara sitt hår. Alltså han ville inte klippa sig. Han hade lite så här OCD-tendenser. Så att han hade aldrig klippt sig. Så han hade liksom hår till rumpan och satt och ammade sin mamma när han var då 6 år gammal. Och en annan rolig detalj: de bodde i ett riktigt stor villa, den här familjen. Och pappan var jättegammal. Han hade någon så här typ vuxna barn sedan innan och sådär. Och trots att de bodde så stort, så sov de i samma rum allihopa.
Okej.
Och då sa jag,
det här låter ju lite som Anders Hansen, stenåldershjärnan-tiden. Det känns ju som att då levde man väl så också, tänker jag.
Kan vi kalla lillebrorsan för, han har ett väldigt speciellt namn, så att, men vi kallar honom för
Pythagoras.
Filip. Ja, Pythagoras, ja absolut. Då frågade jag min kompis då, är det inte jobbigt att sova i samma rum när dina föräldrar knullar?
Ja.
Då sa han, nej, det är inte så farligt. Det är värre när Pythagoras runkar. Båda var i högsta grad en realitet, men det var mest jobbigt det andra.
Gud. Ja, det är fan. Okej, nu kör vi en bumper.
Det var värt, eller hur?
Ja, nu kör vi en bumper igen, så kommer vi tillbaka till mina olika spaningar. Okej, här kommer jag. Ja, nu är vi tillbaka igen här nu med de här olika spaningarna som jag hade. Jag hade ju börjat berätta då om termodynamikens andra huvudsats, att allting strävar efter att jämnas ut. Och då så var det ett resonemang som du har fört tidigare och som jag också har kommenterat många gånger i podden. Och det är det faktum att ungdomar, när det är minusgrader ute, ändå har ankelsockor, så att de har bara anklar. Och det ser ju liksom jättekonstigt ut. Alltså det ser jättekallt ut när det är jättekallt ute, att man har liksom vristerna är helt blottade. Det liksom blir som någon jättekonstig anakronism, och man tycker att det är så här djupt olämpligt, för att de kan förfrysa sina snackars på vrister, och så blir man orolig och sen så och så.
Det är väldigt disharmoniskt att säga.
Ja, och nu har jag, apropå då termodynamikens andra huvudsats, så har jag lagt märke till nu, för nu har det varit så där 15-20 grader den senaste veckan, liksom, men ändå så ser man många ungdomar, alltså ungefär samma ungdomar som har ankelsockor då på vintern, har liksom dunjackor och luvor uppdragna. Alltså att det liksom är som att de klär sig, det finns liksom ingen rim och reson. Samhället är liksom det är helt upp och ner. Att det är så här, på vintern då ska man frysa, men på sommaren då ska man vara asvarm. Jag tycker det är helt obegripligt. Har du, har du sett det här dunjacks?
Herregud, det här började redan när jag gick gymnasiet, så var det Tongil Lee.
Ja. Är det också ett påhittat namn för att det är känsligt? Eller
heter
någon så på riktigt?
Nej, han heter Tongil Lee. Och han hade på sig, du vet, sån här riktig värmebölja i augusti. Så hade han på sig sin Canada Goose-jacka, jättevarm dunjacka med pälskrage.
Men är det för att man ska flasha, alltså att det är så här, om jag tänker så här, om det är såna dyra Moncler-jackor som alla såna ortenpersoner har, att det är att man vill flasha då att man har en dyr dunjacka?
Ja, delvis är det ju det, men framförallt så är det ju att man att det är coolt att vara konträr, att göra tvärt emot det förväntade. Så sa jag till honom, är det inte väldigt varmt, det är 25 grader med den där jackan? Och då sa han, det är kallt i orten, bror.
Ah, men jag undrar om det, alltså kan det ha någonting på riktigt, att vi är något på spåren med, eller att jag var något på spåren med, att det är status och det är svårare att visa upp. Alltså visst, man kan ha typ en Gucci t-shirt, men den kostar ju liksom en bråkdel av vad en Moncler dunjacka kostar, även om det är en Gucci t-shirt också är dyr om den är äkta. Men det blir liksom ändå, man vill ändå liksom visa sin, att man såhär, jag har en 10,
ja, det kan ju stämma om det, att man har den här Moncler jackan året runt. Men grejen är väl att man inte kanske har det för att, alltså, så där var det ju när vi gick i skolan också, att det coolaste som fanns var att vara ute i sina Converse och en t-shirt när det var minus 10 grader.
Ja, ja, men alltså, så var det.
Så det är ju liksom, det är bara liksom ungdomskultur. Och,
ja, men, jag hade aldrig
pratat om det någon gång, att du hade missuppfattat liksom Norrland, för du trodde att folk kunde klä sig där. Det stämmer ju svinbra, men det är ju folk som är över 30 år som har så här termobyxor på sig och sånt. Men även i liksom Skellefteå så går ju folk ut på rasterna i 18 minusgrader med liksom jeans med hål i och så.
Ja. Ja, och det var min första spaning då.
Ja. Ja, men det, jag ger dig rätt.
Ja, jag vet inte riktigt vad det tyder på då, men det var i alla fall någonting som jag har konstaterat i veckan.
Sen är det är dock så, ingen nyhet, men det är kanske någonting som accentueras då med att folk har mer dunjackor nu för tiden och sånt, eller?
Ja, jag vet inte. Jag bara säger saker. Du får dra slutsatser. Jag tycker också att jag har sån tilltro till våra lyssnare, så jag tycker de själva får dra slutsatser. Alltså det är liksom, det är som när man ser ett starkt
konstverk. Är de redaktörerna för vår podcast?
Nej, men jag tänker om man ser ett starkt konstverk där det är, som ställer mer frågor än svar. Så ser jag på de här spaningarna som jag har gjort nu. Att det liksom är mer, jag kastar upp någonting i luften och så får det liksom landa hos var och en av er som lyssnar, och så får ni liksom själva dra slutsatser och tänka på det här och liksom gå runt och klura på det.
Ja, så gör vi.
Och det andra, det är att jag vill lansera ett nytt begrepp. Det är i samma härad som pappafeminist. Du vet det här att många företrädesvis lite mer machoaktiga högerskribenter typ får barn och sen så blir de då feminister när de får döttrar, för att de märker fan, det verkar ju vara rätt jobbigt att vara tjej typ, och sen så kommer de på att det är
ja,
så.
Det var ju kul, han, vad fan heter han nu, Filip Lund någonting, skrev ju om The Original Pappa Feminist och försvarade honom, och det är lite otippat namn att tänka sig, men vet du vem The Original Pappa Feminist är?
Alltså, jag
det är personer som man inte förknippar alls med feminismen nu.
Jag tänker typ Strindberg.
Jaha, nej förlåt, du behöver inte gå så långt tillbaka. Nej, okay. Utan vi ska bara gå 10 år tillbaka. Och då är det Joakim Lamotte.
Jaha, ja, just det.
Alltså han jobbade på olika debattprogram på SVT. Och var liksom en ganska vanlig typ vänsterkille som fick ett feministiskt uppvaknande när han fick barn. Och skrev, den första texten som han skrev om det som jag minns, det var den här Alfons och Milla, att den var så misogyn. Det här flickor gråter, flickor kan inte göra det, och flickor kan inte göra det som är i liksom Alfons åsikter, eller hans kompis åsikter. Han, ja. Och det skrev Joakim om, att han tycker så att det är så jävla olämpligt att ens föra fram de åsikterna som Alfons kompisar har. Och sen gjorde han en del så här pappafeministiska texter innan han sen gick över till någon slags annan sida. Men precis, det fanns ju ett gäng, och det ansågs vara väldigt fult. Så här, och Patrik Lundberg, när han skrev om Joakim Lamotte, menar så här att Joakim hade...
Alltså det var Patrik Lundberg, för du sa Filip Lund typ eller någonting, sa du. Men Patrik Lundberg, alltså han adopterade personen som skriver mycket om sin familj och sin bristen på att han är ensam och sådär. Den.
Ja, och klass och sånt där. Ja. Precis, han skrev om det och försvarade Joakim Lamotte så här 10 år efteråt. För att han och andra pappafeminister blev ju angripna, för det var så här dumt och fel att en sån banal sak som att få barn gjorde att man blev feminist. Att man skulle ha förstått det innan, och att det var liksom egoistiskt att det var först när det kom så nära en själv som man tänkte på de här sakerna.
Det är lite som att man typ så här började lyssna på Broder Daniel i samband med fucking Åmål och inte hade varit liksom, inte hade varit med från början, och så bara, men gud, du har börjat gilla dem nu bara för att Albi Gon är med i den här filmen, för att ta ett ganska aktuellt exempel som är 25 år gammalt. Men
om ni inte minns, så var det de som hade stjärnor under ögonen svarta stjärnor.
Ja, alltså,
och,
alltså,
och då Håkan Hellström var med där.
Då är man liksom ingen äkta feminist. Ja, men det, bra, nej. Då har vi ringat in pappa feminist. Jag kommer på en ny typ av feminist.
Ja.
Och det är Tinder-feminist.
Okej.
Okay. Och det här är helt greppat ur luften och i min hjärna. Det är ingenting som jag liksom egentligen har dryftat för någon, förutom kanske igår när jag var lite halvdragen på den här Anna Bennicks 50-årsfest, som jag kanske också får anledning att återkomma till om en stund. Vi får se. Men då i alla fall, för att jag har ju dragit massa slutsatser när jag har dejtat alla de här tjejerna. Det tror jag har pratat om i podden. Alltså det här när jag liksom hade min för några månader sedan, jag hade min massiva mitt massiva Tinder-åk, så att säga. Att alla tjejer jag dejtade, när man skrapade på ytan och hade suttit och druckit två öl, så kom det fram att alla bar på någon typ av trauma skapat av någon slags man. Det kan ha varit en pappa, det kan ha varit någon pojkvän, det kan ha varit någon tillfällig sexuell förbindelse, men det fanns inte någon, och då jag skojar inte, det fanns inte någon som inte hade varit utsatt för någonting liksom. Och då, det gav ju mig ett slags uppvaknande i stil med då, jag har ju inte fått någon dotter, i stil med att man liksom, i stil med det, för att jag så här, helvete, män är ju djur. Alltså typ, alltså att det liksom är, och det är ju inte så här, såklart att det inte är alla och så vidare, men det är ju tillräckligt många för att alla tjejer ska ha råkat ut för ett as och varit med om någonting. Och då kom jag på då att det är ju då att jag är Tinder-feminist. Att jag har liksom dejtat så många tjejer nu och fått ta del av deras erfarenheter på ett sätt som jag liksom...
Du har liksom lyssnat på tjejer.
Ja.
Och då fattade du att de har varit med om grejer.
Ja, men lyssna inte bara på liksom... Du vet, man kan ju träffa på någon tjej ibland. Jag vet inte, du kanske gör det ibland. Alltså, även som gift så kanske du träffar på någon tjej ibland. Man pratar lite.
Inte ofta.
Men det är ju sällan när jag var gift som jag, satt och hade djupa och innerliga samtal med liksom kanske 10 tjejer på... inom loppet av 2 månader. Alltså, förstår jag menar? 10 olika, och alla har mer eller mindre liknande erfarenheter av män. Det gav ju mig ett uppvaknande och gjorde då att jag är stolt Tinder-feminist. Och det är någonting som jag kommer liksom slå ett slag för. Att det är, och jag vill gärna att Patrik Lundberg skriver någonting om det här också nu. Att jag är då Tinder-feminist, och sen så vill jag gärna...
Det finns kanske ett litet problem med det. Alltså, jag minns att när jag träffade Sara, jag var ju ung då, och då ville jag att hon skulle förstå hur attraktiv jag var genom att typ att jag skroderade om olika tjejer som jag hade träffat.
Du ville skrodera för henne om
olika tjejer? Ja, så att hon skulle förstå att jag var ett kap, att det var fler som ville ha mig,
jag trodde att du har ju berättat för mig så mycket bra historier om hur bra du var på att ragga, men det där känns ju som det sämsta jag har hört hela mitt liv.
Det var inte så bra alls. Alltså, det kunde vara att vi såg någon på TV och sen berättade att jag hade legat med den personen och så.
Ja, men... Okej, okay, du är ursäktad för att du var ung, men det är ju faktiskt det är ingenting som jag tycker pappapodden står bakom idag. Alltså, inte jag som relationsexpert.
Nej, verkligen inte. Och det här har ju varit ett problem liksom efteråt, men det jag skulle komma till det är att det kan ju få lite samma konsekvenser att säga att man är Tinder-feminist. Alltså, om man har en partner så berättar man om alla liksom dussintals kvinnor som man har träffat på Tinder.
Ja.
Som har berättat olika
saker
som man har lyssnat på.
Det får man inte berätta i förtroliga samtal med någon som man då...
Nej.
Utan det får man skriva,
det är
i tidningar.
Det är väldigt svårt.
Och prata.
Ja, men hon kanske läser den tidningen.
Ja, men då är det ju ändå så här... då är det ju så bara att den personen gör det. Alltså, men det är ju liksom, man måste ju, det är knausgård. Man måste ju liksom ta stoff för sitt liv. Sådär. Men man behöver inte sitta och...
Ja, man kanske bara skjuter ut sig. Ja. Och sen så är man ännu mer Tinder-feminist på, går tillbaka till källan.
Ja, eller så kanske man blir då istället så bara, ja, det är så här man ska bete sig tydligen. Och så blir man ett as själv också.
Just det.
Ja, men så det var två. Återigen så är det liksom så här, ytterligare en spaning där jag liksom inte egentligen ger någon konkret lösning eller någon konkret svar på någonting, utan jag kastar ut ett påstående med en liten fråga, och jag vill lansera begreppet Tinder-feminist. Och nu vill jag också, alltså, om jag nu kommer på att jag får lite feeling någon dag och ska skriva någon liten text om det här och försöka sälja in till någon tidning, så är det liksom här, nu har jag trademarkat det här, i och med det här poddavsnittet så har jag trademarkat liksom begreppet Tinder-feminist. Så att om ni nu läser om det här efter det här och någon annan har skrivit det, så vet ni att jag var först.
Ja, alltså ett problem är ju, alltså det dumma är ju att du har både trademarkat begreppet och är the original Tinder-feminist själv. Alltså, Joakim Lamotte kallade ju inte sig själv för pappa-feminist, utan och du räddar också ditt förhållande om du skriver om det här och pekar på någon annan.
Ja, ja, okej.
Okay. Alltså, förstår du?
Ja, men nu
du behöver inte låtsas om att det var för att du själv är Tinderfeminist som du kommer att tänka på det här.
Nej, men nu är det.
Du får antingen hållningen liksom att så här, det är väl bra att även dejtande kan leda till feministiska insikter, eller så är det jävla Tinderfeminister som inte kommer till insikt förrän ni liksom har de här historierna rakt framför ögonen på er.
Men jag tänker att jag istället ska liksom, innan någon annan säger någonting, så kommer jag alltså jag kommer du vet när bög var ett skällsord och sen så tog ju de homosexuella männen det här uttrycket och gjorde det till sitt eget, det vill säga laddade det med någonting positivt. Alltså jag vill redan nu liksom kväva i sin linda alltså all kritik mot min nyväckta feminism, och så att någon annan kallar mig lite föraktfullt för Tinderfeminist, så vill jag liksom, jag vill ha det begreppet, det är okay, mitt okay. Från början jag är the original okay, Tinderfeminist.
Så det kanske är någon som kommer skriva om det, men de ska bara veta att de kan inte angripa dig på det, för att du är ganska nöjd med att vara Tinderfeminist. Och det är du som kom på begreppet.
Jag säger som, du vet den här Lars Hillersbergs klassiska målning där det är en polis som står och pucklar på en demonstrant. Och så säger demonstranten: men konstapeln, jag är ju antikommunist. Och då säger polisen: jag skiter väl i vilken typ av kommunist du är. Ja. Så att det är roligt. Ja. Men jag tänkte också berätta en annan grej.
Oj.
Som jag pegade upp det lite innan och sa att jag skulle berätta någonting som kommer chockera dig djupt. Alltså en milstolpe i mitt liv. Jag tycker jag gillar att påa bumperna idag. Så här, jag påar både...
Men brukar vi inte ha varannan grej? Ska inte jag få komma in nu?
Nej, men det här är så kort. Jag påar nu en bumper, och det kommer säkert vara lite reklampaus också. Så att vi är tillbaka alldeles strax.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nu är vi tillbaka igen här.
Nu har man varit ute. Men någon politiker sa att det var bra med tv-reklam och kommersiell tv, för att då hann man gå ut och sätta på kaffebryggan.
Just det.
Så det är kanske någon som gjorde det nu.
Mm. Det hoppas jag inte, eftersom jag förutsätter att de tar del av de sponsrade budskapen som vi kommer med, som gör att den här podden kan fortsätta existera. Så att, det är ingenting jag rekommenderar. Men det som har hänt i alla fall är att jag har börjat snusa, man.
Va?
Ja, inte det sjukaste du hört i ditt liv.
Ja, det var väldigt oväntat. Ja. Alltså, det är knäppt. Så här är det ju med snus och vår relation, att du berättade om en svunnen tid och du snusade. För att i drygt halva din och min relation så har jag snusat så ända in i helvetet. Så slutade det för 5 år sedan. Mm. Jag har aldrig sett dig snusa.
Nej, men nu har du en snus.
Varför har du gjort det?
Nej, för att jag... det har ju pratat om mycket i podden här, att jag har, du vet, det har varit lite jobbigt för mig med att landa i det här varannan vecka livet, alltså vem är jag hit och dit, och sen så har jag märkt att om jag tar en snus så känns det lite bättre.
Okay.
Alltså nikotinet gör att det liksom är, och det här lyssnade jag också på om i Louise Epsteins hjärnprogram, för då hade de ett program om snusning, och snusning är ju ett jävligt potent liksom alltså uppiggande, dopaminaktigt. Nikotinet är ju liksom, det gör ju underverk. Och jag är lite nu i ett skede i livet där det är så här, att jag vill ta till alla lagliga och inte allt för ohälsosamma saker som gör att jag kan ha lite mysigt och njuta. Så jag vet inte om jag kommer vara en snusare för alltid, men just nu så har snuset hjälpt mig oerhört mycket. Och jag snusar just nu något som heter lägereld, som smakar typ som ettan, fast lite mer kryddigt. Jättegott.
Men alltså, du har aldrig berättat om det här, hur det är tungt att landa och hur du känner dig. Du har bara antytt det.
Jo, men det har jag visst. Det pratade om förra veckan ju. Förra veckan, alltså det här med att det är ju jobbigt när man har, eller för mig, jag kan inte säga när man, alltså att jag har varit skild nu i snart ett halvår och att jag har levt liksom ett liv i sus och dus och jag har inte riktigt stannat upp någonsin, utan jag har ju bara kört på.
Nej, men just att hitta någon slags vardag där.
Ja, men typ som idag till exempel.
Och kunna vara ensam och så.
Ja, men typ som idag så är det ju så här, vakna upp ensam, man är lite bakis, jag var på fest igår, och sen så liksom, okej, nu har jag en hel dag framför mig, jag har inga planer, jag ska inte träffa någon, jag liksom, det finns ingenting på agendan. Alltså då blir det ju liksom för många är det en njutning och en dröm. Men för mig är det ju egentligen...
Ja, för mig just nu känns det ju som en sjuk dröm. Jag har ju varit med om det förut, men det är väl...
Alltså, att det, för mig är det alltså bland det värsta som kan hända. Och jag har ju nu, eftersom jag går lite i terapi, så ser jag... Just nu så ser jag mitt liv som en exponering. Alltså om vi tänker en KBT-terapi. Att jag liksom exponeras för massa olika saker. Och så måste jag liksom med hjälp av tanke och handling programmera om hjärnan. Att få det till att istället för att jag ska ha ångest när jag vaknar för att jag ska vara ensam hela dagen och inte vet vad jag ska göra, så ska jag agera så som att jag älskar det och att det är det skönaste som finns. Så då gjorde jag det. Jag hade ju liksom det här stressångestpåslaget, men då när jag gick upp så tvingade jag mig själv att göra gröt och kaffe och macka och satt och läste lite tidning, och hade så här, var fortfarande stissig och kände mig lite orolig inombords, och sen så tog jag cykeln och cyklade till gymmet, fortfarande lite stissig och orolig, men det är så här, det här är ju en mysig grej att göra när man är ledig, eller inga barn, jag har ingen tid att passa, jag kan vara på gymmet hur länge jag vill, och sen så ställde jag mig på cross-trainingen och så bara körde jag i en timme. Jag tänkte först bara köra en halvtimme, men jag bara, det var så härligt, för då efter typ 20 minuter jag bara blundar och så lyssnar på musik, och då är det så här som att jag nästan svävar, och då helt plötsligt så är det liksom, så då programmeras hjärnan om och så helt plötsligt tycker jag att det är så härligt. Och sen så efter det så satt jag och bastade jättelänge. Alltså verkligen så här länge, du vet, som att man, jag gick väl in 3-4 gånger, det brukar man inte göra. Alltså typ som när du och jag bastar i en vedeldad bastu. Jag hade en sån session fast i liksom Friskis och Svettis bastun. Och sen efter det så gick jag och handlade middagsmat. Jag köpte spagett och köttfärssås som jag ska laga till mig själv. Och sen så ska jag njuta av, för att det är Franska öppna och jag ska se lite tennis ikväll. Och nu känner jag, alltså efter att allt det här är gjort, så känner jag nu helt plötsligt alltså att stressen har gått ner, och speciellt när jag också stoppar in en snus. För jag hade skjutit på snusandet hela dagen, för jag tänkte så här, när jag ska podda klockan 5, då ska jag öppna en folköl och ta en snus. Och sen så nu har jag gjort det, och nu känner jag så här...
Hemskt att du fick kritik för din folköl då. Men det var ju mest en ljudmässig grej.
Ja, precis. Du sa också någonting om att jag alltid ska hålla på att dricka alkohol.
Men så
jag känner att det här är liksom... Det här är min nya stil, att jag ska liksom tvinga mig själv att njuta så att kroppen lär sig att det här är njutningsfullt, det här är njutbart.
Ja, jag fattar.
Och då är snuset, jag har också den här veckan gjort så att jag har, för jag har haft problem att somna, dels för att jag har haft rethosta, men också för att jag har haft den här stissiga oroskänslan. Men då har jag, sen jag var utbränd, så har jag sömntabletter hemma. Så då har jag också gjort, jag har aldrig tagit det förut, men då har jag tagit liksom sömntabletter för att jag ska somna in. Och det är också så här, har ju varit otroligt bra, för det är väldigt viktigt med sömn hela tiden. Alltså så här, de här basala grejerna, du vet, så här, sömn, äta, träna, alltså allt det där, göra de grejerna fast man är orolig och stissig, och så känner man sig bättre och piggare. Och det funkar ganska bra faktiskt. Jag tycker,
ja,
att det
låter jättebra.
Ja, det känns...
Vad är mer för sig? Du sa att du ska använda alla saker som är, kan hjälpa dig mot ångesten och som inte är olagliga.
Ja, och som inte är direkt hälsoskadliga. Nu är inte snus.
Nej, inte.
Snus och alkohol är ju liksom... Det är ju hälsoskadligt, men det är ju liksom, det är ju inte att det är så här, ja, men det verkar härligt med heroin, för det verkar man må bra av. Dit har ju liksom inte gått.
Nej, det är grövre.
Ja, det tänker jag ju inte.
Ja, men finns det något mer som du kan tänka dig att liksom testa?
Nej, det tror jag inte. Inte just nu, inte vad jag har kommit på så här på rak arm.
Någonting som är väldigt potent mot depression och så, det är ju psykedeliska svampar.
Ja, just det. Ja, men det...
Det är i och för sig olagligt, men... Ja. men växer i naturen och till skillnad från antidepressiva som man måste ta varje dag så kan det räcka att ta, alltså man kan ha nytta av en dos i 3 månader.
Ja, ja, det, ja, det har jag liksom, det är inte uppe på min lista, min to-do-list ännu.
Nej.
Ja, så, nu återigen så puffar jag lite här, alltså, nu blir det en bumper och sen ska du få ta någon liten grej också här eftersom det är bara jag som pratar.
Ja, mm, var snäll. Se till när du är redo då.
Ja, jag är redo. Jag är för redo.
Jag har, alltså de senaste åren så har jag hållit på lite med sociala medier. Inte om du har märkt det. Det var ju ganska långt utanför min bekvämlighetszon från början. Mm. Det var när jag var med i pappapanelen som Bingo Remer övertalade mig om att man behövde ha ett Instagramkonto. Mm. Jag kände så att det var, det kändes lite fånigt att ha det. Så att den första bilden jag la upp var Christer Petterssons utvik.
Ja just det, så blev du blev ju utslängd direkt.
Blev utslängd direkt, men det kändes som att så här, man var jag kände mig tvungen att ha en lite ironisk bild liksom.
Kommer du ihåg vilken min första bild var?
Nej, det minns jag inte.
Det hade inte förvånat mig om du hade minst det. Minnit det.
Jo, men jag minns kanske, vänta, jag säger inte när du sitter på en trehjuling på Tomtebogatan.
Nej, det var ju samband med att vi skulle flytta upp till tredje våningen från bottenvåningen.
Ja, just det.
Och så jag la upp en bild på ett kaosigt vardagsrum typ. Och så skrev jag, vet inte vad jag skrev, någon lite halvrolig caption typ.
Ja, men där satte vi liksom vår standard för hur vi skulle vara. Att vi skulle vara lite motvalls och det skulle vara lite fult och sådär. Mm. Sen har jag tuffat på där på sociala medier. Nu gör jag ju dessutom, förutom att jag gör mitt vanliga konto, så gör jag ju liksom löpningsinnehåll.
Just det.
Och jag är väldigt stolt över min senaste grej som är att jag har börjat lägga upp, alltså på Instagram heter ju Reels, som har korta filmer där jag skriver om, alltså där jag lägger upp folk som springer väldigt snyggt och sen skriver jag någonting på engelska om deras löpning och sådär. Och sen så visar jag upp det för mina barn som ju är TikTokare, jättestolt och vill att de ska tycka att det var coolt gjort. Särskilt när jag använt någon så här lite känd mall eller sådär. Men har hänt. Men de, jag vet inte om det är för att det är deras jobb som mina barn, eller om det är så på riktigt, men de liksom tittar på mig som att jag är en farbror liksom. Mm. Men nu har jag ändå lyckats, nu har jag skrutit som fan här, för jag har ändå nått vissa framgångar. Jag har liksom fått en film här, en sån reel som har över 40 000 visningar.
Ja.
Och gör liksom, ja men är inte sen med att berätta det för Iris och Rut. Mm. Alltså jag vill att de ska veta att jag är en otroligt lyckad reelmakare liksom. Ja. Och att jag snart också kommer breaka på TikTok. Mm. Så kom Iris hem häromdagen och visade att hon hade 30 000 likes.
Jaha, likes, alltså inte views utan likes.
Nej, views hade hon över 300 000. Hon hade 30 000 likes.
Oj, helvete.
På en TikTok. Här har jag kämpat i 7 år.
Ja.
Jag tror mitt like-rekord är 5 000. Hon kommer här med över 30 000 likes.
Det är sjukaste jag hört. Vad är det för film? Eller vad är det hon har lagt upp?
Det är en film med hennes älskade lärare i spanska. Jaha. Petrus.
Jaha.
Och så säger hon till Petrus, hon och hennes kompisar, så säger de till Petrus så här: vi ses på nästa spanska lektion. Och så säger han: det blir ingen nästa spanska lektion. Och sen så börjar de gråta.
Va?
Det är på hennes konto, jag tror det heter Iris Forsberg eller så. Iri, kanske.
Men varför började hon gråta?
Alltså för att de har ingen mer lektion med. Alltså de gråter ju inte på riktigt.
Nähä.
Nej.
Vem var det som grät? Var det Iris eller var det spanska fröken?
Iris och hennes kompisar. För att det inte är någon med spanska.
Jaha. Mm.
Jag vet inte varför den blev så stor. Men den har över 30 000 likes. Och
det är väl själva grejen med TikTok, känner jag. Att det är att du och jag är så gamla. Så att man, det,
ja.
finns inget...
Nej, men jag förstår ju att hon är ju briljant. Hon är min älskade skitsmarta och charmiga och härliga dotter. Men det är
obegripligt varför hon är genial. För man fattar inte, man fattar inte vad det är som är genialt. Men hon är...
Nej, men jag har aldrig varit med om ett större ögonblick än att bli brädad av sina barn.
Det måste ju vara lite som typ när en vanlig person i slutet på 30-talet, när Einstein lanserade den här E lika med MC uppe till 2, den här relativitetsteorin, att man så här, men jag fattar att det är genialt, men jag fattar ingenting. Alltså lite så känner jag inför den där informationen som du gav mig precis. Jag fattar i teorin att det är genialt, men jag förstår ingenting var i.
Ja, men du får gå in och kolla på den TikToken. Du kanske fattar exakt. Ja, men jag tycker den är väldigt bra liksom, men otroligt. Alltså så hon är verkligen familjens främsta influencer och sociala medieexpert numera. Ja. Jag kan pensionera mig för gott.
Fast jag tror att det är fortfarande du som drar in mest deg på ditt sociala medier.
Än så länge så är det så.
Ja, det måste man ändå.
Kan ju tillstånd. Svänga väldigt snabbt.
Ja, så är det. Ska vi avsluta med nu? Jag puffade för att jag var med på Anna Bennicks 50-årsfest. Anna Bennick är ju som alla vet min kära psykologkollega. Jag är ju, nu lät som att jag var psykolog, vilket jag verkligen inte är. Men min kollega i Nyhetsmorgon i Relationsakuten. Hon hade en stor hejdundrande 50-årsfest igår på Skeppsholmen. Det var otroligt mysigt och trevligt och härligt på alla sätt och vis. Och då innan så hade jag kommit på en genial idé. För att Anna Bennick koketterar ofta med att hon är otroligt bra på svenska dialekter. Att hon kan alla svenska dialekter. Men det här är det största skämtet som finns, för att hon är så dålig på svenska dialekter så att det är typ så här, om hon ska prata skånska, det är typ så här: har du sett en liten fågel? Och om hon typ så här ska prata gotländska, då är det typ så här: ja, jag åkte båta till Ringmjöran. Ja, alltså det är riktigt dåligt.
Det var ganska bra. Du kan inte ens prata så dåligt som hon gör då förmodligen.
Ja, men det är liksom, ja, hon är jättedålig i alla fall. Och det är till och med så blev det så att hon gjorde en intervju i samband med sin 50-årsdag i sina DN, det familjesidan där. Grattis, Anna. Och då var det så här, i en jävla faktaruta såg jag, så stod det hemliga egenskaper typ, eller okända egenskaper, eller vad fan det brukar vara i sådana faktarutor. Och då var det så här: kan alla svenska dialekter? Vilket är så här, men du är ju sjuk i huvudet. Du kan ju liksom inte, du kan inte lura dig själv så här mycket att du och till och med lura svenska folket i liksom en intervju i tidningen. Det är oseriöst. Men då kom jag på den briljanta idén då, att i samband med hennes 50-årsdag då ge henne en gåva. För det finns en bok som jag tror att det är Fredrik Lindström som har läst in, att det är som en sån här, du vet de här böckerna när det är typ fåglar och så här låter fåglarna, så trycker man på en knapp och så får man höra hur hackspetten
låter. Ja, men också
låter.
Barnsånger och sådär. Det var bokförlaget Max Ström som började med dem, att på sidan är knappar och en liten högtalare.
Skitsmart ju. Och då finns det en sån med 100 svenska dialekter. Och jag bara, fan, den här måste jag ha. Och det sjuka var att jag hade legat på kvällen precis innan jag skulle somna, innan den här sömntabletten kickade in, så fick jag en sån här uppenbarelse att jag säger, jag måste köpa någon bok om dialekter. Undrar om det finns. Alltså, till liksom Anna. Så då gick jag, eftersom jag nu är ensamstående, så är jag presentansvarig, vilket innebär att jag gör det här väldigt sent då. Tidigare har det här sköts, alltså om jag och Liv var gifta och skulle ha gått på det här kalaset tillsammans då hade väl presenten varit införskaffad 2 veckor innan på något sätt, alltså av henne, uttänkt och liksom paketerad och klar. Men nu är det ju, står det ju på mig att fixa det. Och jag har ju löst det, men jag löste det ju väldigt sent då, eftersom jag kom på det kvällen innan. Och sen så på dagen, på lördagen, så gick jag till Farsta centrum utan att veta, det är inte ens googlat, jag visste inte ens om det fanns en sån här dialektbok. Utan jag gick dit på Vinst och Flust och frågade, finns det någon bok med svenska dialekter? Och hon bara, ja faktiskt, det finns en. Och då var det den här ljudboksgrejen, jag hade ingen aning. Jag bara, fy fan vad smart, den vill jag. Hon bara, det går jättebra, det tar 2-3 dagar. Jag bara, nej det går inte. Alltså jag måste ha den nu, för att jag ska på festen ikväll. Hon bara, ha? Jag bara, finns den någonstans i Stockholm? Och då googlade hon i sitt databas och sa så här, det finns ett exemplar i Stockholm, den finns på Fridhemsplan på Akademibokhandeln. Jag bara, okej, lägg undan den, ring dem omedelbums, lägg undan den där boken, gör det nu, tveka inte. Och hon tittade på mig konstigt, men jag fortsatte och ihärdigt framhärda att så här, kan du ringa nu? Jag vill att du ringer nu, sa jag. Ja, så ringde hon då.
Vadå, hon tvekade?
Jag tyckte inte hon var snabb nog. Alltså du vet så här, det här är ett ex kvar i hela Stockholm. Det finns ingen här tid för att hon ska hålla på och tänka efter, var är telefonen, vilket nummer det är, ring bara. Så kände jag. Ja, och så ringde hon och la undan den i mitt namn. Och jag glad i hågen liksom begav mig innan festen då, tog en avstickare till Fridhemsplan. Festen var på Skeppsholmen. Och köpte glatt den där boken. Och då när jag köpte den så sa hon i kassan dels att hon var pappapodden lyssnare, vilket ju var trevligt. Så att hon lyssnade nu bra. Så, ja, så är det du som är pappapodden? Så bara, japp, det är jag. Och jag kände igen rösten, sa hon. Kul, jag älskar podden typ. Ja.
Så att då... Men det var ju starkt också att hon liksom har blundat varje gång hon har kollat på poddbilden och bara gått på rösten.
Ja, det är ju intressant. Men i alla fall, jag köper sagda bok och då frågade hon lite, vilket fick mig, alltså hon sa någonting väldigt oroväckande precis innan jag skulle gå. För jag liksom i dörren när jag var på väg ut med liksom kassan, jag köpte en presentpåse och ett så här roligt kort som spelar musik. Då sa hon så här, förresten har den här boken varit på tv nyligen eller någonting? Och då vände jag mig och tittade på henne liksom med ganska så här frågande blick, lite orolig också blev jag ju. Jag bara, nej vadå då? Så bara, nej, men jag bara, den har sålt jävligt bra liksom. Jag bara, jaha, jag vet ingenting. Men det började ju så här, det började gro en vag oroskänsla som inte var då relaterad till att jag nu lever här av varannan vecka livet och har lite ångest. Nej,
och som inte stressad. Kunde avhjälpas med snus.
Nej, utan här var det bara en vag oroskänsla som jag liksom inte riktigt kunde härleda. Men det var liksom, jag kände att den här ångestkänslan jag har nu, den är inte förknippad med att jag har svårt att slappna av och vara ensam. Utan det här är något annat jag är orolig för. Men det var fortfarande lite oklart vad det var jag var orolig för, om du förstår. Jag menar.
Mm.
Så kom jag till festen, det är jättetrevligt, vi minglar lite, dricker lite kava och har det liksom trevligt, men sen helt plötsligt så tar festen för mig då en vändning och väldigt, alltså åt det negativa hållet, alltså jag blev liksom uppbrakt, för att då är det en person som håller tal då till Anna. Och i slutet på talet så börjar hon ha en lång, lång utläggning på ett väldigt roligt sätt, smart, spirituellt, liksom, klipskt och kul, mycket roligare än det som jag gjorde, om hur dålig hon är på svenska dialekter. Och att hon har koketterat med det och till och med pratat om det i en intervju med DN på familjesidan där hon, i samband med sin 50-årsdag. Och därför så vill jag ge dig den här boken. Du förstår ju, och
alla som lyssnar
förstår exakt vad det är för bok. Och då
ja,
är...
vi förstår också att hon lär ju ha fått, att det är rätt många som har tänkt den här tanken.
Och då är det ju så att det måste ju vara ganska många då, för att det då till, alltså att en försäljare på Akademibokhandeln i Fridhemsplan tittar på mig och frågar om den har varit på tv för att den har sålt så mycket. Så de måste ju vara, alltså helt plötsligt så har den här otroliga boken fått ett jätteuppsving för att alla 100 gäster på Anna Bennicks 50-årsfest har kommit på samma briljanta idé. Att
vad fan ska hon göra med alla de där?
Alltså hon kan ju kanske kränga dem vidare. Att hon kan starta som en liten bokhandel med bara svenska dialektboken i sin villa där i Enskede.
Ja, men det, jag tycker ändå att du kom, alltså... Att du tänkte den här briljanta tanken är ändå någonting som du ska vara stolt över.
Men jag skulle ju ha kommit på det mycket tidigare. Jag skulle ha pratat om det i podden. Jag skulle ha trademarkat idén så att alla visste att jag var först. Precis som jag gjort med Tinder-feminist.
Ja, du skulle skickat den till henne. Så här, jag vet att jag inte kommer orka släppa omkring på presenten.
Så just det, jag skickar den här nu. Ja.
2 veckor i förväg, om det är okej.
Okay.
Ja. Direkt till festlokalen.
Så skulle jag gjort. Men så blev det inte.
Nej.
Men en sak som man kan veta, mannen, vet vad det är?
Nej.
Att nästa vecka är vi tillbaka.
Ja, så är det verkligen. Tack snälla för idag.
Tack så mycket. Puss på er.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.